Jag är uppvuxen och jag började lite med postorder, och den gången var det inte bara möbler. Det fanns allt möjligt smått och gott i någon liten postorderlista som jag skickade ut, och då gick det bra att sälja de möbler jag hade, och så blev det helt enkelt möbler.
Vart skickade du den här postorderlistan? Var fick du dina kunder?
Allra första början så var det nog bara jag skrev adress och telefonkatalogen och skickade ut någon liten lista.
Du fick många beställningar?
Ja, tycker det. Jag hade köket fullt hemma hos mor med beställningar och lager ute i magasinet och höll på det sättet.
Hundraårsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Fredagens P1-kultur hör vi efter nyheterna med en blandning av Kjell Höglund, Tove Janssons Farlig midsommar och dessutom den europeiska kommunismens uppgång och fall. Klockan är 7.
Ekonyheter. Israel fortsätter att attackera mål i Iran. Det här skriver den israeliska militären på sociala medier. Och flera kraftiga explosioner har ikväll hörts och setts i och runt den iranska huvudstaden Teheran och i närliggande områden. Det här uppger statliga iranska medier. Samtidigt så uppger den israeliska armén att man gör sig beredd på att skjuta ner en robot som avfyras från Yemen och som fått flyglarmet att ljuda i Jerusalem ikväll. Och så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om reaktionerna i USA på Israels attacker mot Iran natten mot idag.
Ja, beskedet från president Donald Trump är att han och administrationen kände till den här attacken i förväg. Israel hade informerat USA. Och Trump sa alldeles nyss till nyhetsbyrån Reuters: "Vi visste allt om Israels anfall. Jag försökte rädda Iran från förödmjukelse och död", säger han. Så låter alltså från Donald Trump, men man har också varit noga med från amerikanskt håll att betona att USA inte var inblandat i den här attacken. Utrikesminister Marco Rubio gick ut blixtsnabbt direkt efter anfallet och förklarade att USA inte var med, inte bidrog till attacken. Donald Trump försöker nu sätta press också på Iran att snabbt komma tillbaka till förhandlingsbordet, nå en lösning om ett kärnenergiavtal. Trump sa i ett av sina uttalanden här att vi gav Iran en chans och de tog den inte, men det är inte för sent. Och det är ju så att det var Donald Trump som rev upp det tidigare kärnenergiavtalet. Han vill istället få till ett eget avtal som han anser ett bättre avtal mellan Iran och USA. Och där försöker Trump nu få Iran att stanna vid de förhandlingarna.
Ja, vad kommer hända nu med de här kärnenergisamtalen?
Ja, det är högst oklart, men planen var att nästa omgång i samtalen skulle hållas nu i helgen på söndag, en sjätte samtalsrunda. Och Trump försöker nu sätta press på Iran att fortsätta samtala, att komma till det här mötet på söndag. Men det verkar ju just nu osannolikt att det skulle bli av i helgen.
Sa vår Washington-korrespondent Gina Lindberg till min kollega Alexander Ceylon Lund. En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha träffats av fyrverkerier vid ett studentutspring i Karlstad. Mannen träffades i ansiktet och fick svåra men inte livshotande skador. En man i samma ålder misstänks nu för vållande till kroppsskada enligt polisen. Flera andra träffades också, men det utan att skadas. En 31-årig man som misstänks för att ha rekryterat unga svenska medborgare för att utföra 3 mordförsök i Danmark har idag häktats vid tingsrätten i Köpenhamn. Mannen greps i Dubai i Förenade Arabemiraten, men har alltså utlämnats därifrån till Danmark. Det var Ekot klockan 7 med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio. En fullmatad kulturtimme väntar. Först och ett tips om det som vi hör om en timme.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Fredrik Wadström. Och vi pratar om en ny bok, Peter Kadhammars Den europeiska kommunismens uppgång och fall. Och om en gammal bok i veckans klassiker, Tove Janssons Farlig midsommar. Men stora delar av programmet kommer att handla om musik av en av Sveriges mest originella artister.
Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten lyxalighetens ö. Vågorna häver sig i tysta tunga kullar, havet är en moder som förbarmar sig och rullar.
Kjell Höglunds Lugnare vatten från 1978. Den numera tillbakadragna artisten fyller 80 år i år. Och i andra halvan av P1 Kultur hör du Rickard Dinters lång reportage om Kjell Höglunds musik. Och inte minst om hans texter. Men vi börjar i en helt annan ände. Det är omkring 35 år sedan den europeiska kommunismen föll samman med först Berlinmurens fall 1989 och sedan Sovjetunionens upplösning 1991. Och själva kulmen kom kanske under de där dramatiska dagarna i Moskva i augusti 91.
Enligt de senaste uppgifterna från den ryska regeringen omkom i natt sammanlagt 5 människor i 2 sammanstötningar när sovjetisk militär försökte forcera de barrikader som har byggts upp runt den ryska regeringsbyggnaden. Jag talade med ett vittne till sammanstötningen i den tunnel som utgör...
Sten Sjöström rapporterar för Ekot från den misslyckade militärkuppen som blev dödsstöten för Sovjetunionen. Men det som hände då fortsätter att kasta skuggor in i vår tid. Det blir vi påminna om i en ny bok av journalisten och författaren Peter Kadhammar. Hej Peter.
Hej hej.
Din nya bok heter Den europeiska kommunismens uppgång och fall och är en samlingsvolym på nästan 700 sidor. Med dels 2 av dina tidigare böcker, Vi som var så lyckliga som handlar om Albanien och Fru Anna och generalen om Polen. Och så dels ett tidigare outgivet reportage om Stalins drömstad, Magnitogorsk. Varför ville du ge ut de här reportageböckerna nu?
Nej, men det var så enkelt som att förlaget, vi pratade om att den Albanienboken skulle komma ut i pocket. Och då kan vi lika gärna publicera 2 till i den här stora, det skulle bli stor pocket i alla fall. Så. Och det här Magnitogorsk-reportaget, så det skrev jag 1999. Och det var ju precis då när i klyftan mellan 2 system var det 90-talets kaos och sedan Putins tillträde som skedde samma år som premiärminister. Så när jag läste om det reportaget nu så var det mycket, mycket intressantare nu än det var 1999. Därför att det ger en bild av Ryssland och en slags förklaring till hur var Putin möjlig. Och det visar den otroliga kaos, får man säga, som Ryssland befann sig på 90-talet. På alla sätt, både från toppen och ner till botten.
Mm. Du skriver själv i inledningen om att du har en bakgrund som maoist och var starkt påverkad av kommunismens idéer i Asien. Hur hänger det här upp med de här reportagen?
Egentligen inte alls. Eller jo, det gör det på det viset att min fascination för Östeuropa och kommunismen kom ju från den tiden. Och den maoiströrelsen som jag tillhörde under några år, den var ju... Vi hade ju en stark solidaritetsrörelse med de förtryckta människorna i Östeuropa. Vi tyckte Kina var bra, men Sovjet var fascistiskt. Så att jag var ju nere i Tjeckoslovakien och Polen med liksom underjordiska tidningar. Och i Tjeckoslovakien mötte liksom i princip hela den demokratiska oppositionen. Och samma sak i Polen var det jag pratade med en person i Warszawa som berättade om planerna på att bilda fria fackföreningar och så där. Man tyckte det där låter helt fantastiskt. Ett år senare så är det verklighet och regimen egentligen faller. Och kommunismen har ju som andra så här slutna system. Det finns en väldigt, hos mig och hos många andra också tror jag, en fascination för vad döljer sig egentligen bakom. Du har en till synes helt monolitisk vägg framför dig. Men vad finns det där bakom? Hur fattas besluten? Hur lever människorna? Mm. Så det är bara ett intresse som har fortsatt.
Om vi tar det här första reportaget då, som ju inte tidigare är utgivet, det här om Magnitogorsk i ryska Uralområdet 1999, på tröskeln till Putin-eran. Han kommer som premiärminister det året, året efter blir han president. Kan du beskriva vad det var du tänkte under den där resan då för mer än 25 år sedan?
Ja, men det var ju att medierna var under hela 90-talet full av å ena sidan eländesskildringar som var som dropp. Bara liksom, det kom en ny tant som samlade skräp på en soptipp någonstans och det var någon tiggare i Moskva. Det var fullt med sådana reportage och så var det den vanliga storpolitiken då som de stora medierna ägnar sig åt ofta. Va? Men jag vill åka till en plats och vara där ett tag och försöka beskriva den platsen. Hur är livet där? Hur lever människorna? Vad tänker de? Och sådär, va? I en mer stillsamhet. Och bita mig fast. Och då kollade jag runt och så bestämde mig slutligen för Magnitogorsk. Och fotografen Roger Thursson och jag åkte dit. Och det var ju också fascinerande eftersom det var Magnitogorsk har världens största stålverk. Byggdes på Stalintiden då han bestämde sig för den här snabba industrialiseringen av landet. Och då stampade de egentligen ur jorden på steppen fram ett stålverk som var större än det största i USA, det bestämde han. Hur många masugnar har de i Gary, Indiana låg väl det största, va? Det var 5 har jag för mig. Okej, då ska vi ha 6, sa Stalin. Och så gjorde de det på några få år.
Och hur lyckades det då att skapa en mönsterstad?
Ja, det lyckades i den meningen att de fick fram det här stålverket på rekordtid. Det blev en symbol för industrialiseringen och det blev så småningom också en symbol för den sovjetiska stormakten därför att det var liksom vapensmedjan under andra världskriget. Tyskarna kom ju aldrig dit. Magnitogorsk ligger vid Uralfloden, halva stan i Asien och halva Europa. Så att det blev en symbol på många sätt, dels den framgångsrika industrialiseringen under Stalin och dels den sovjetiska stormaktens styrka. Så det finns ju en enorm staty i Magnitogorsk som föreställer en arbetare på det sovjetiska viset, va, som överlämnar ett svärd till en soldat. Och det är en del av en triptyk. Nästa del av konstverket finns i Volgograd. Volgograd som var Stalingrad och där tyskarna slogs tillbaka. Och där är det Moder Ryssland som höjer svärdet över sitt huvud. Och så tredjedelen finns i Berlin, där i Treptowerparken i gamla Östberlin, där en soldat ställer ner svärdet i marken. Så att det finns en väldig laddning och symbolik kring Magnitogorsk.
Du kommer dit då 1999 och nu kommer reportaget ut i den form som du skrev det då.
Jajamän.
Hur mycket av det som Ryssland har blivit idag kunde du uppfatta under ditt besök då? Vad tycker du fanns med där?
Jag kunde inte förstå att Ryssland skulle bli det det har blivit idag. Men det är bara att se på den tomhet, den vilsenhet och fattigdom som fanns i Magnitogorsk. Hur det var en jordmån naturligtvis för vilken diktator som helst. Här kommer jag nu ska skapa ordning och reda. Där hade jag ju... Jag skriver ju om människorna som står på gator och säljer sjalar som kvinnorna stickar hemma. De kan sälja vantar. Jag vet, det här som de har sett över hela Östeuropa, men i Magnitogorsk till exempel var det ganska extremt. Och en kvinna kunde stå i liksom 30 grader i kyla, göra en vinst på motsvarande 10 kronor för en dags arbete i kylan. Och det var helt livsnödvändigt. Och man såg ju den deklasserade medelklassen och arbetarklassen där. Män som stod med sönder trasiga kläder, de hade ingenting kvar. Men så var pensionerade gamla stålarbetare. Och det fanns ju då hela tiden tillbakablick till den gamla storheten som är också utmärkande för ett samhälle som står stilla. Jag vet inte hur många gånger jag hörde varianter på Magnitogorsk står i frontlinjen, Magnitogorsk är i första linjen. Och det var alltså vad ministern för den tunga industrin sa när han besökte Magnitogorsk 1933.
Och det tidiga Sovjet.
Och det levde kvar alltså. Mm.
Jag tänker på det här med att du i reportaget möter de här föreställningarna om att Ryssland egentligen är ett stort och mäktigt land men som har halkat efter.
Ja.
Och så säger folk också återkommande att det kommer att gå illa för de där tidigare Sovjetrepublikerna som brutit sig loss från Moskva och blivit självständiga. Ja. Det kan aldrig sluta bra. Minns du hur du själv reagerade när de här frågorna kom upp?
Man tyckte nog det var lite tragiskt och på gränsen till löjligt, va? Men det är klart att det var ju den övergivna sårade stolthet som talade. Här har de dragit iväg, va? Och det går väldigt bra, väldigt fort för de baltiska staterna till exempel. Och någon kallar då de giriga balterna. Snart kommer de att vilja komma tillbaka. De lever på det stora Ryssland fortfarande. Och det finns ju ingenting som är farligare än en stormakt med mindervärdeskomplex. Och ännu farligare med en stormakt med kärnvapen och mindervärdeskomplex. Och det är den utbrottet av den farligheten, eller vad ska jag säga, som vi ser nu med de krigen som Ryssland startar.
Det finns ju två andra reportage i boken också, förutom det här från ryska Magnitogorsk. Det är ett om från Polen och ett om Albanien. Det är ju länder som förstås vi kan hitta en massa problem i idag, men de har ju samtidigt tagit väldigt stora steg, båda de här länderna, bort från ett väldigt auktoritärt eller diktatoriskt förflutet. Vad kommer det sig att de här länderna har gjort det, tror du?
Ja, men Polen har gjort det därför att de har varit framgångsrika i att få bort korruption och ha marknadsekonomi helt enkelt. Men det avgörande första steget för att modernisera och få ett fungerande samhälle, det är att kunna döda korruptionen. Och därför är jag inte helt säker på att Albanien går det ju bättre för idag, och de har ju fått mycket stöd av EU och sådär.
Vi kommer ju från en extrem situation med Hoxha-diktaturen som
exakt.
Var någonting i hästväg.
Ja, men det var Nordkorea fast kanske ännu hårdare. Eller Nordkorea fast i Europa. Och den följer först, vad är det, 91 eller något sånt där, som regimen kollapsade. De kommer från en extrem situation. Polen har ju alltid också varit mentalt frigjort från det ryska imperiet, kan man säga. De var ju aldrig, det fanns ju ingen, liksom, kommunisterna hade ju störtats på två dagar om inte Sovjet hade hela tiden hållit dem under armarna. Och även inom kommunistpartiet fanns ju starka strömningar som var mot Sovjet. Så att de hade väl den gynnsammaste utgångspunkten av alla, kanske, de östeuropeiska länderna.
Men du säger att du inte är helt säker på Albanien, trots de positiva tecknen som finns.
Jag tror inte Albaniens har lika framgångsrik att bekämpa kriminalitet och korruption. Jag vet, jag var nere i Albanien, säg 2013-2014, jag skulle börja jobba med boken Vi som så lyckliga. Det finns ju en stad där i mellersta Albanien, vars namn jag nu inte kommer ihåg, men som var centrum för cannabisodlingarna. Och då hade Albanien fått besked av EU att okej, ni kanske vill börja prata med oss om man blir medlemmar i EU, men vi tycker bestämt att ni ska få bukt med de här cannabisodlingarna. Ja, då skulle Albanien göra det. Det tog två dagar för polisen att inta stan. När jag var där så lite fortfarande mängder med tomhylsor på gatorna efter striderna.
Så, ja. Ja, Peter Kadhammar, tack så mycket. Aktuell alltså med samlingsvolymen Den europeiska kommunismens uppgång och fall. Och det är alltså tre stycken reportageböcker i en volym om Ryssland, Polen och Albanien. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och nu blir det klassikern i P1 Kultur. Under de 80 år som gått sedan Mumintrollen mötte världen har de blivit världskändisar. Men stämningen i Tove Janssons Muminböcker skiljer sig åt rejält från bok till bok. En av dem sticker ut särskilt med sina tvära kast, långa ljusa nätter och rappa repliker. Och det är Farlig midsommar från 1954. En bok som utspelar sig på en flytande teater. I veckans klassiken tar Hedvig Weibull med oss till en sommarvärld som drabbats av en översvämning och där var och en av Mumindalens invånare kämpar för att finna fotfästet och för att hitta nya roller åt sig själva i en förändrad och oberäknelig värld.
På kvällen hade Mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
Nej, 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 nej och åter nej.
Var det så dåligt?
Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
Jag vill absolut ha med lejon.
Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
Vad menar du, hexameter?
Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
Teaterrottan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en Muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om Mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar utspridda på oväntade ställen. De numera världsberömda Mumintrollen gör entré i litteraturen redan 1945 med boken Småtrollen och den stora översvämningen. Men de når den stora publiken först med Trollkarlens hatt 1948. En som har fördjupat sig i Muminvärlden är litteraturkritiken Ulrika Milles som driver Milles och Marcus Muminpodd. Hon konstaterar att Ove Jansson skrev Farlig midsommar under en glad sommar 1953 men att boken väver in den bistra verkligheten i sagan.
Och då finns det till exempel en scen där teaterrottan Emma berättar om sin förlyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det är det här det handlar om också när snusmumriken som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Farlig midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
För mig är det en sån fin skildring för att han är ju också, han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad, hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga och hur ska han ta hand om det här? Och vad ska han göra för att roa dem? Röka vill de inte, som han säger. Och det där är, det är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep. Att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opolitliga både hos, hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
Komsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Farlig midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
Tonen i Farlig midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger Muminmamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara, nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes Muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara, fast de inte törs, och hur de är.
Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson närmast profetisk i Farlig midsommar. Bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter och föreställningen blir genast mycket bättre, tycker publiken, när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen. Ulrika Milles konstaterar att Tove Jansson är en mästare på det mångbottnade.
Ja, men dels är det ju här givna att Tove Jansson hela tiden berättar en sak och samtidigt också någonting annat. Alltså att familjen alltid är radikalt öppen och jag queer faktiskt, samtidigt som man kämpar med klassiska kärnfamiljsproblem. Att det här är en historia, tycker jag, tydligt om att lämna sin mamma. Mumintrollet ska ju lämna sin mamma och istället bilda par då med snorkfröken. Det händer ju förvecklingar här, de blir övergivna och då gråter snorkfröken och Mumintrollet måste trösta henne. Och för mig är det där så förvånande att hon beskriver ju då Tove Jansson ett slags syskonskap. Det där är inte kärleksrelationen, det är syskon. Så att hon berättar en sak och så finns det någonting hela tiden vid sidan av.
Farlig midsommar är en kvillrande berättelse och det känns som att Tove Jansson har skrivit den medan hon gått på små moln. Och det är en bok som berättar om hur skapande vi som lever är.
Vi har vår egen inre teater, varje människa, samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Farlig midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
Hedvig Weibull hade gjort klassikern om Tove Janssons bok Farlig midsommar från 1954. Som upplösare hörde vi Anna Yrsa Fallenius. Ni lyssnar på P1 Kultur och vi ska ägna resten av det här programmet åt en svensk musiker och textförfattare som har en särställning i svenskt musikliv, Kjell Höglund. I år fyller han 80 och det sista av Kjell Höglunds 14 album kom 2006. Idag bor han på ett äldreboende och har helt slutat med musik och pratar inte med journalister. Så därför ska vi närma oss musiken med hjälp av andra personer och med hjälp av en undangömd intervju gjord för flera decennier sedan. Kjell Höglund gav ut sitt första album Undran 1971 och blev med åren en artist med en publik både i alternativkretsar och bland svensktopplyssnare. Några av hans mest kända låtar är Genesarets sjö, Man vänjer sig och Jag hör hur de ligger med varandra i våningen ovanför. För 30 år sedan fick frilansjournalisten Rickard Dinter möjlighet att träffa Kjell Höglund. Och med den sparade intervjun, med kärleken till Höglund och frågan vad är det vi lyssnar som lyssnare bär med oss när vi hör hans låtkonst, så söker nu Rickard Dinter svaret på varför Kjell Höglunds popularitet bara har växt med åren. Till sin hjälp har han Anders Sundelin som förra året gav ut boken Kjell Höglund och hans värld. Dessutom medverkar litteraturvetaren Jonas Ingvarsson som hastigt gick bort i april i år efter att den här intervjun var inspelad. Men här medverkar han med tankar kring en av sina favoritmusiker. Så följ med in i Rickard Dinters långa reportage om Kjell Höglund och om betydelsen av hans musik.
Vad ska vi göra nu när hjältarna sviker? Sugs upp av etablissemanget och kablas ut. När idolerna korrumperas och de tuffaste grabbarna viker. Och när inte en stålmannen längre är som förut. Vad ska vi göra nu när självaste solen känns sval? Och när Höglund har blivit gammal och sentimental. Vad ska vi göra nu?
Vissa artister är vattendelare. Om jag nämner namnet Kjell Höglund för en av mina vänner börjar han genast himla med ögonen. Och så säger han, nej tack, inte en sekund med den där rösten. Själv älskar jag Kjell Höglunds musik. Ja, så kan man faktiskt säga. Man kan älska en sång. Man kan älska en röst. I mitt liv har Kjell Höglunds sånger blivit följeslagare. Texter kan poppa upp lite när som helst. När jag sitter i tunnelbanevagnen på väg till jobbet. När jag står hemma vid disken. Och det här reportaget, ja, det ska handla om Kjell Höglund. Inte så mycket om vad han själv ville säga med sina låtar. Inte för att det är ointressant, tvärtom. Men jag skulle vilja fokusera på lyssnandet. Vi som hör, vi som tolkar, läser in, bär med oss.
Inne på kasinot spelar överklassen bort sitt överflöd med snabba fingrar och med krökta läppar på roulette och på chemin och äventyrare av skilda sorter spelar högt för att försöka vinna åter allt det de förlorat dels av pengar, dels av självrespekt. Men spelet slutar på en parkbänk med den sista rysk roulette.
1995 på hösten var jag 31 år gammal och gick en radioutbildning på Dramatiska institutet. Jag skulle bli radioproducent. Och så av någon anledning så hade jag bestämt mig för att jag skulle göra ett personporträtt av Kjell Höglund. Och så satt jag där plötsligt en förmiddag i ett kök i Västerås. Kjell Höglund pratade om Roxette, att han gillade deras låtar. Men att det alltid blev Höglund, hur han än gjorde.
Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe åker buss till jobbet. Där är långa trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig.
Jag känner väldigt skräck över inför den här tanken, hur ska jag klara mig i detta liv? För jag insåg ju att här ska man alltså fixa något jobb, för man måste tjäna pengar och klara sig själv, för man kan inte bli försörjd av sina föräldrar. Och jag förstod inte riktigt hur jag skulle fixa det. Och jag visste inte vad jag skulle ge mig in på eller någonting sånt. Så jag har ofta tänkt att om inte jag hade fått den här möjligheten att få någon slags självförtroende genom sånger och kunna publicera sig och faktiskt leva på det här då, som jag har gjort i många år, så vet jag tusan om jag hade hittat någon plats i livet alltså. Jag tvivlar ganska mycket på det.
Jag har skadat mig i foten så jag har svårt att gå. Så här sitter jag i sällskap med Edgar Allan Poe. Jag häller upp en konjak för tristessens skull, och inte för att jag har tänkt att supa mig full. Liv och död. Mot månens gula skiva ser jag katten silhuett, och strax in till en tavla som hänger lite snett. Är det tisdag eller torsdag? Det är inte lätt att veta. Jag är vilse i tiden, det ska gudarna veta.
Det har gått 30 år sedan den här dagen i Västerås. Vi satt på ett värdshus, promenerade till ett ställe som heter Jäkneberget. Av själva intervjun minns jag bara det där han sa om Roxette. Nej, förresten, en sak till. Jag är den perfekta självmordskandidaten. Den meningen etsade sig fast. Vad jag tänkte då vet jag inte. Idag tänker jag att det kunde varit en låttext. Något han skrivit men aldrig släppt. Det är så nära mellan det som sjungs och det som sägs. Det finns liksom inget avstånd mellan sången och människan i Kjell Höglunds konstnärskap. Han som flera gånger börjat gråta på scen. Som om han stod där, liksom lite utputtad i livet.
En sak är att dö för det som du aldrig trott dig se. En annan sak att dö för det du anat.
Benen på marken, plastkassen i handen och huvudet i skyn. Han är så fruktansvärt vanlig och så helt egen. Om man letar efter något självbiografiskt i Kjell Höglunds texter får man leta väldigt länge. Men nu har det kommit en bok, Kjell Höglund och hans värld, av författaren och reportern Anders Sundelin.
Trots att jag då har att jag kände Kjell under tonåren, att jag har lyssnat på honom från start egentligen, sett honom många gånger, intervjuat honom några gånger, så visste jag egentligen väldigt lite om honom. Det var ett mysterium som jag gick in i. Jag startade en undersökning helt enkelt. Det jag ville då försöka att placera in honom någonstans. Men det är också det som är svårt med Kjell Höglund. Att du kan ju inte direkt säga, jo, han är ju en efterföljare till Taube. Eller han kom ju ur Bellmans tradition. Eller han... Det är svårt att placera in honom någonstans. Han är alltså på det sättet unik, och det är därför han fortfarande lever. Det är därför alltså hans sånger lever och blir allt starkare. Så att det är det som egentligen sätter igång mig. Det är inte mysteriet Kjell Höglund, utan mysteriet att han inte bara att hans låtar håller, va? Utan det är också så att han är idag mer populär, mer uppskattad, ett mer känt namn än han var då han höll på att ge ut skivor, skriva sånger, ge ut skivor och uppträda. Hans namn har liksom blivit stärkt genom åren. Och hur kommer det sig? Det är ju egentligen det mysteriet som får igång mig, va? Och för att kunna, och den frågan har ju inget enkelt svar. Det går inte att säga, ja, det beror på det här. för att göra det enkelt är ju det att han har något eget, han har något unikt. Och det som jag skulle vilja säga karaktäriserade honom, det är ju just oåtkomligheten. Kjell sjunger om trakten, det är ett vanligt ord i hans sånger. Men den trakten får du befolka själv. Va? Han sjunger ingenting om föräldrar eller upplevelser under ungdomen eller kompisar eller skilsmässor eller ingenting sånt. Va? På det sättet bjuder han ju in dig som lyssnare. Att du själv får vara där och skapa dina egna bilder, va? Med hjälp av dina minnen och erfarenheter. Det tror jag är en del av hemligheten. Samtidigt som ju, ska man ju också komma ihåg, han är hantverksskicklig. Va? Han är skicklig med orden. Va? Han är det. Han är liksom en... Och han är, som ju någon av hans musiker säger, jävligt musikalisk. Utan att egentligen kunna spela något instrument, så finns ju musiken i hans texter. Va? De är ju väldigt musikaliska. De är ju på något vis roliga att jobba med för musiker. Va? Det är ju fantastiska texter.
Det flög en fågel rakt genom berget, genom mil av frusen sten. Vingarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många stormar innan ovädren ebbade ut. Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten lycksalighetens ö. Vågorna häver sig i tysta tunga kullar. Havet är en moder som förbarmar sig och rullar.
Kjell Örjan Höglund, född den 8 december 1945 i Östersund i Jämtland. Son till bagaren och konditorn Erik Höglund. Mamma Lisa var hemmafru men hjälpte då och då till i bageriet. Fyra syskon och ett liv liksom lite på drift. Första skivan, Undran, spelades in i ett kök på Frejgatan i Stockholm 1971. Han sålde den själv på stan. Rösten var omisskännligt egen redan från början. Låtarna också.
Jag jobbar på tekniska röntgencentralen, där vi bestämmer vem som är galen, la la la. Vi delar in folk i kategorier, de sjuka, de normala och de som är genier, la la la.
14 skivor blev det allt som allt. Den sista, Pandoras ask, kom ut 2006. Sen var han klar. Jag minns att tidningarna skrev en del om det där, ofta med viss förundran. För honom verkar det ha varit självklart. Nu finns det en början och ett slut. En ram som gör konstnärskapet tydligt. Alla riktningar, alla skikt, alla schakt.
Det finns liksom några olika Kjell Höglund. Dels har den här individualist-anarkisten då, som avviker från vänsterrörelsens program. Och sen har vi då surrealisten. Det är alltid något surrealistiskt spår som ibland tangerar det okulta. Och sen har vi humoristen förstås. Och sen tror jag en del har trott att han är ironisk, men jag tror nog nästan aldrig att han är det. Alltså, jag kommer ihåg när Maskinerna är våra vänner kom, så tyckte vi att haha, liksom oj. Det är klart att han egentligen inte gillar maskiner, men klart att han älskar ju maskiner. Alltså han var ju den första i, kan man nog säga, eller en av de som med störst emfas i, om man nu ändå ska kalla honom för, en del av den musikrörelsen som ju gick över till syntproducerade plattor med Thomas Almqvists produktioner och på ett helt icke-ironiskt sätt. Och det är klart att Maskinerna är våra vänner inte är ironi.
Mm.
Maskinerna är våra vänner, utan dem inget paradis. Maskinerna är våra vänner, naturligtvis.
Visst har han rätt, litteraturvetaren Jonas Ingvarsson. Ändå är det så lätt att låta sig luras. När den amerikanska låtskrivaren och sångaren Paul Simon för tusende gången blev tillfrågad om skillnaden mellan honom och Bob Dylan, svarade Paul Simon att han, hur han än sjöng, alltid lät snäll, medan Dylans röst uttryckte två känslor på samma gång. Kanske är det likadant med Kjell Höglund.
Gustav bor under en trappa, där bor också hans mamma och pappa. Man kan lyfta ett trappsteg och kliva ner för en stege, så är man hos Gustav. Gustav bor under en trappa. Vi satt i ditt hus, långt ifrån stan. Vi spelade back på piano. Jag var så trött, inte minst på min trötthet, och halv så rapade vitlök.
Kanske är det kombinationen, den där trådsmala, nästan vingliga rösten och texternas blandning av enkelhet och existentiellt bråddjup som skapar den där tvetydigheten. Det är aldrig det ena eller det andra, det är något tredje. De som en gång vill ha in Kjell Höglund som en del av den svenska progrörelsen måste ha gått bet ordentligt.
Alltså hela hans revolutionära projekt är ju något helt annat egentligen än den vanliga vänsterns. Det är inte säkert att alla har förstått riktigt. Alltså det är ju en våldsam individualism. Jag kommer ihåg en av de första intervjuerna jag hörde med honom någon gång på sent 80-tal. Det var någon radiogrej. Det var liksom han sa att nej men för fan, det bor ju 5 miljarder människor på den här jorden och alla säger det är inte mitt fel. Vi kanske ska börja med oss själva. Han har ju ett dussintal låtar, tror jag säkert, som handlar just om att det är du. Det är liksom inte, det är inte rörelsen, det är inte revolutionen, det är inte den kollektiva kraften, utan det är bara du. Liksom. Domens dag, en slutstrid. Det var jag som stod där med nävar av bly och käftarna fulla av dregel. Det var min egen lägre natur och det var en del av mig själv som var djur. Den kan man väl säga på sitt sätt är extremt tidstypisk, men på ett fruktansvärt begåvat sätt. Den berättar ju liksom en historia som skulle kunna vara hämtad. Det skulle kunna vara liksom sjunget kapitel i någon sån här Tolkien fantasybok. Liksom. Det är ju någon världshus och det är ryttare och det är liksom fiender. Men att den då slutar med att den fiende han brottas med då är sig själv.
Det onda i världen är andras fel. Själv är du ren och vit. Du står på den rätta sidan där det inte finns någon ondska och skit. Du är god, du har rätt, du är bäst. Det är de andra som sprider pest. Men kan det verkligen vara så grant att du själv råkar vara perfekt? Att det som du tror på är alldeles sant och allt annat är helt effekt.
Slutstrid för mig är väl en av nyckeltexterna. Och också när det gäller hans politiska analys så är väl också den här politikens olycksbarn. Den kom ju ganska tidigt och redan där borde man ju anat att han inte är den vanliga proggaren. Vi tittar oss förvirrade omkring. Det skulle inte Mikael Wiehe säga. Liksom. Han är väl aldrig förvirrad. Men den förvirringen tror jag också har varit en väldigt viktig drivkraft. Han innehåller väl alltid sin egen motsats på något sätt. Och förutom att det är ditt fel, för det är ganska entydigt, så finns det väl i princip inget entydigt. För han hela tiden underminerar, eller inte underminerar, men han utmanar sin egen position just genom att varva en stenhård text med något fullständigt obegripligt eller något totalt absurt. Det är kanske därför han har fallenhet för surrealism och de här andra liksom absurditeterna, för att livet är absurt.
Jag minns inte när jag hörde Kjell Höglund första gången. Jag har inga specifika minnen kopplade till några låtar. Det är som om de funnits där bara. Alltid. Många av sångerna har spännande namn. Lockande som avlägsna platser. Shangri-La, Getsemane och så Genesarets sjö förstås. Det känns ibland som om den är 1000 år gammal.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galjaribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Det som den bar på ett mysterium. Varje gång jag lyssnar är det som jag fångar något som sen försvinner så fort sången tonar ut. Kanske är det just det som gör den så älskad. Man kan sjunka ner i den som i ett mörkt varmt vatten. Man kan röra sig genom den som en litteraturvetare och tolka varje stycke, varje rad.
Den är bråddjup, handlar om döden. Den innehåller okkultismen, jag går ner mellan sfinxens båda framben. Den beskriver ångesttillstånd och man kan likna den vid, och jag vet vänner till mig också gjort det, den jämförelsen med T.S. Eliots The Wasteland. Alltså, den är liksom en katalog av hela vår kultur. Men han blandar det med både humor och någon existentiell både ångest och lindring.
Han har ju uppenbarligen jobbat länge med sina texter. Ja, det vet du ju. Jag har intervjuat honom om hur man skriver låtar. Va? Och jag menar, vissa låtar har han ju tagit. Jag menar, till exempel Genesarets sjö, som är den liksom mest kända av hans sånger, den mest spelade av hans sånger. Den har ju vi dissekerat i. Den gick vi ju igenom, Kjell och jag. Hur kom den till egentligen, va? Och han är ju väldigt öppen med sånt här, att berätta om sånt. Det är liksom inget mysterium, utan han verkligen grubblar på. Ja, då säger han: jo, jag satt där med en kompis. Vi båda hade blivit lämnade. Och vi var jävligt deppiga och tyckte synd om oss själva. Och så säger han: ja, men det är ändå så, Kjell. Rötterna blir starkare när det blåser. Och Kjell tänker: det är första raden. Och så är det ju egentligen 2 låtar. Det är ju en skilsmässa, det är ett uppbrott. Va? Och det är ju ett slags läkande som pågår. Den slutar ju liksom med att, vad heter det, stormarna bedarrar, eller stormarna stillar i hans själ. Va? Det är liksom en slags försoning i slutet. Men under tiden där, om det bara hade varit det, så tror jag inte alls hade varit lika stark. Utan, och det sa han, berättade han ju själv, att han gick där och var väldigt uppmärksam på allt som hade med olika, vad kan vi säga, iakttagelser han gjorde, olika symboler för just det som är vad heter det, som har med sorg att göra, va? Ledsamheter. Han gick i Gamla stan och så, som han minns det, så var det Galleri Blö. Och då tänkte han, ja, men det passar ju bra till låten Blå. Det är ju inte bara blå, det är också blues, det är liksom ledsnad. Va? Men då när han kommer på det här med galleriet, alltså ett galleri, då är det ju Kjell Höglund liksom. Då kan han inte låta bli än och liksom ha ett vernissage där man tuggar lite kex. Som är liksom, varför då? Ja, varför då? Ja, varför inte? Som ju egentligen, och så sen, men då finns det någonting mystiskt, men konstnären har visst redan gått, va? Eller hur? Va? Det får man också grubbla på då. Vad menas med det?
Jag tror att de där riktigt bra sångerna, de är större än den som skapat dem. De rymmer så många liv, tankar, erfarenheter, tolkningar, känslor. På det sättet är varje människa som lyssnar också en medskapare. Själv känner jag inte Kjell Höglund. Jag träffade honom bara den där gången för 30 år sedan på ett torg i Västerås bland skällande hundar och förskolebarn. Ändå kan jag höra hans liv i varenda ton, varenda rad i den där gamla sången.
Jag har haft samma känsla förut. Det är inte första gången. Den här känslan att vara ett fallande löv i vinden. Som när någon sticker hål på den vackraste ballongen. Just när tåget lämnar perrongen.
Är det fullt med folk här?
De vill vara med i radio.
Nej. Ja.
Försöker ni ragga upp killarna här?
Nej! Eller? Det finns snyggare i världen!
Finns det det?
Ja!
Ja, men ganska söta.
Nej!
Om ni inte stoppar mig så tänkte jag släpa iväg det till ett litet berg som ligger här borta. Därför jag tycker det är poetiskt intressant, slog det mig när du nu skulle komma hit. Det var en kille som heter Sam Lidman. Jag vet inte om han var vansinnig eller excentriker eller någonstans mitt emellan. Men han har alltså gjort en massa inhuggningar på sten i det berget. Och det slår mig som en slags nästan övertydligt exempel på varför folk skriver och varför man meddelar sig överhuvudtaget. Det är väl det att man är inte riktigt nöjd med de vanliga världen, antar jag. Jag tror det är det för han som har modelljärnväg också. Där kan han styra och ställa och koppla sina tåg. Och de kör som han vill och så. Man blir ju också lite grann... Alltså om du inte missförstår mig så blir man ju en gud då i sitt eget universum. Och frågan är om inte alla har det. Har behov, både behov och rätt till det. Och om man förmenas det totalt, då är det frågan då om man inte då måste skapa det i sitt eget huvud, och så säger de att man är sinnessjuk. För det är det sista stället man kan skapa den världen på, om man liksom stoppas överallt. Jag har liksom aldrig begripit mig på den här världen, och så har man inte hittat någon lösning i religionen, man har inte hittat någon lösning i vetenskapen, och då återstår bara det tomma intet, där man själv får rafsa ihop det man kan hitta bland fallfrukten alltså. Och försöka hitta på någonting. Så det är väl det tänkandet som har varit viktigt för mig, för jag har inte haft någonting annat. Och i själva verket så har sångerna egentligen aldrig stått i centrum av mitt liv. Det är det jag har blivit känd för. Så det är det man intervjuar mig om. Men jag tänker inte så mycket på dem.
Klockan ringer sin klara ton. En världskultur går i graven. Länder sköljs under haven. Det här är en slutstation. Nu kommer luft och ljus. Världen vaknar och lever. Ondskans blommor vissnar. Nu kommer luft och ljus. Nu kommer luft och ljus. Världen vaknar och lever. Ondskans blommor vissnar. Nu kommer luft och ljus.
Låten Psalm 907 av Kjell Höglund avslutade Rickard Dinters reportage om den numera tillbakadragna artisten som fyller 80 år i år. Dessutom hörde ni författaren Anders Sundelin som skrivit boken Kjell Höglund och hans värld, samt litteraturvetaren Jonas Ingvarsson som gick bort i april i år efter att den här intervjun gjordes. För den som vill höra mer om Kjell Höglund kan vi rekommendera Lundströms bokradio från den 6 december 2024 om hans låttexter. Och 2018 gjordes det också en P4-dokumentär om Höglund med titeln Ett liv är kort. Allt detta hittar du i appen Sveriges Radio Play. Det var allt från P1 Kultur, tekniker idag Lotta Linde Rar, producent Maria Jutselius. Jag heter Fredrik Wadström.
Och apropå Lundströms bokradio, det här hör vi imorgon.
Bästa lyssnare, vad finns det för riktigt bra böcker som kan få ett oändligt sommarlov att lyfta? Bli barnens läsminnen för livet sommaren 2025. I studion min två kunniga i ämnet, Lotta Olsson som är kritiker och författaren Mårten Melin. Häng med när vi samlar ihop en rejäl bunt med böcker och gör en lista med lästips för barn och för unga. Lundströms bokradio, lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Svar på en mängd filosofiska, existentiella frågor, det får vi alldeles strax. Men först, nyheter. Klockan är 8.
Ekot. Israels militär uppger nu att de har träffat en kärnenergianläggning i staden Isfahan i centrala Iran. Det här rapporterar AFP. Iran har ännu inte kommenterat de uppgifterna. Och det har hörts flera kraftiga explosioner runt om i Iran ikväll. Bland annat i närheten av huvudstaden Teheran. Det här rapporterar statliga iranska medier. En talesperson från den israeliska militären säger enligt Reuters att Israel hittills har träffat över 200 mål i Iran. Inrikes nu jämställdhetsminister Nina Larsson och partisekreteraren Simona Mohamsson är två av dem som nu pekas ut som tänkbara partiledare för Liberalerna efter Johan Persson. Det är efter att de tre förhandsfavoriterna, enligt uppgift i Ekot, har tackat nej till det här uppdraget.
Den 24 juni under Almedalsveckan ska Liberalerna välja ny partiledare. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har fått överlägset flest nomineringar av de länsförbund som öppet har berättat vem de vill ha. Men enligt uppgift till Ekot har hon avböjt att efterträda Johan Persson, något som också Expressen och Aftonbladet berättat. Försöken att övertala henne uppges hittills ha varit resultatlösa.
Inte heller skolminister Lotta Edholm eller partiveteranen Erik Ullenhag som är generalkonsul i New York står till förfogande enligt Ekots källor. Valberedningen har idag, enligt en ledande liberal, meddelat att de här beskeden är definitiva. Därmed är valberedningens tidsplan tajt. Nu pekas jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson, också hon en veteran i Liberalerna, ut som en tänkbar efterträdare till Johan Persson. Hon ville i tisdags inte ge något besked om hon står till förfogande eller inte.
Vi har en ordnad process och det är valberedningens arbete fortskrider.
Även den nyblivna partisekreteraren Simona Mohamsson lyfts fram som alternativ av liberaler som Ekot har pratat med.
Reportrar Rova Olsson och Karin Rundblom. All tågtrafik mellan Sundsvall och Umeå har stoppats fram till söndag klockan 12. Orsaken är att fler strömledande kablar saboterats på Botniabanan. Det här är i samband med kopparstölder. Både Botniabanan och övre stambanan påverkas. Det uppger Trafikverket för Aftonbladet. Antalet kejsarpingviner i världen minskar betydligt snabbare än vad forskarna tidigare trott. De senaste 15 åren så har världens största pingvinart minskat med över 20% enligt en studie som publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Smältande isar och det i det varmare klimatet anges som orsak. Studien bygger på övervakning av en tredjedel av världens kejsarpingviner. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
En av våra starkaste drivkrafter, det hör vi om en stund.
Dina värsta misslyckanden, din olyckliga barndom eller pinsamt desperata tonår kan vara det bästa som hänt dig, men bara om du vägrar glömma det.
Jag lyssnar när Bob Hansson utvecklar det här resonemanget i tankar för dagen närmare klockan 9. Dessförinnan så trädde vi in i det filosofiska rummet och vi ska få svar på en mängd lyssnarfrågor. Programledare är Cecilia Strömberg Wallin.
Filosofiska rummets program där ni lyssnare ställer frågor är tillbaka. Bland annat om medborgare i ett land som startar krig kan vara oskyldiga offer. Om meningen med att spela cello. Och om de döda verkligen ska få bestämma över oss levande med sina testamenten. Här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och här finns filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, Jonna Bornemark och Torbjörn Tännsjö. Äntligen, vill jag säga.
Äntligen tillsammans igen.
Ja, jag har saknat er. Och oss. Har ni gjort det?
Ja.
Varje dag.
Självklart.
Ja, men vad härligt. Då kör vi igång. Första frågan kommer från Seth Larsson i Valbo och lyder som följer. I ett land som startar ett krig, finns det någon medborgare som kan anses vara helt oskyldigt offer i detta krig? Ett självklart svar kan ju vara barnen. Men är det någon enda vuxen medborgare som är oskyldigt offer i ett sånt krig? I Tyskland till exempel är de som inte krigade men hejade fram Hitler oskyldiga. Eller är de som röstade emot Hitler men aldrig sa emot i kamratkretsar och fikarum oskyldiga offer? Torbjörn, vad säger du? Finns det någon vuxen medborgare som kan anses vara ett oskyldigt offer i ett land som startar ett krig?
Det skulle jag, tror jag, vilja generalisera frågan till brott mot krigets lagar i största allmänhet. Inte bara när man orättmätigt inleder ett krig, utan också när man gör sig skyldig till förbrytelser i kriget naturligtvis. Det är samma frågeställning egentligen, och den tränger sig ju på oss väldigt mycket nu i den tid där vi lever. Och det är en svår fråga att besvara, tycker jag. Alltså det finns liksom en juridisk sida av saken och det finns en moralisk sida av saken. Den juridiska är också uttryckt i moraliska termer. Vi har ju lagar kring hur krig får föras. Och det är två typer av lagar. En som säger att det är fel att inleda krig, att angripa andra, men det är rätt att försvara sig. Men det där spelar ju ganska liten roll i praktiken, som vi ser den bestämmelsen. Sen finns det en annan uppsättning lagar som reglerar för hur kriget får föras. Vad som är just in bello, som det heter på latin, då i de här lagstiftningssammanhangen. Och där är själva utgångspunkten dramatisk, kan man säga. Där likställer man ju angripare och angripen. Samma regler gäller för båda sidor. Det är en sorts moralisk likställdhet där.
När man väl är i krig.
När man väl är i krig. Man får döda den soldaterna som försvarar sig. Men man får inte angripa civila. Och samma begränsningar, samma rättigheter gäller för båda sidor. Och det är sånt som gör att man börjar undra egentligen. Den där skillnaden mellan civila och angripare och så. Är den så helig och rimlig alltid att upprätta? Och som frågeställaren tänker, är det inte så också att många då som hejar på sin egen sida när de bryter mot krigets lagar på det ena eller andra sättet? Angreppskrig eller angriper civila direkt utan att först gå om vägen över militära mål, så att säga, vilket ju kan vara tillåtet. Hur ska man bedöma detta? Och då är det ju filosofer som har ifrågasatt den här lagstiftningen och tyckt att de där gränserna är inte rimliga mellan civila och militärer. Till exempel Jeff McMahon, en amerikansk moralfilosof som nu finns i Oxford, eller Helen Frow, en brittisk filosof som nu finns på Stockholms universitet, har båda argumenterat för att det är något tokigt med den där, att man jämställer båda sidor moraliskt.
Hur tycker de att det borde vara?
De tycker att det borde vara fel att angripa också de soldater som försvarar sig. Och varför är de soldater som försvarar sig, modigt går ut i krig, varför har de ett starkare skyddsbehov än civila på den angripna sidan som kanske har krånglat sig undan plikten att försvara sitt land och så. Så att de ifrågasätter denna uppdelning ungefär som jag anar att frågeställaren gör. Och det är inte så lätt att försvara den här gränsdragningen från moralfilosofisk utgångspunkt. Om man är en pliktetiker eller rättighetsetiker och tycker att vissa handlingssätt är fel oavsett konsekvenserna, så kan man tycka att det är något konstigt i den här lagstiftningen. Om man är utilitarist som jag kan man kanske säga att det kanske har bra konsekvenser att man har lagar som jämställer angripare och angripen moraliskt. Om konsekvenserna är bra så är jag beredd att leva med det. Men många tycker att det är konstigt. Och det är väl det den här frågeställaren också tycker. Och jag tror att det, om vi gör en rent strikt moralisk bedömning, så är det ju väldigt ofta så att också så kallad civilbefolkning skulle kunna hållas ansvarig för det som sker. Och framförallt i demokratier. Om det är en demokrati som begår de här folkrättsbrotten, så är man ju ännu mer medskyldig om man också har upprätthållit och röstat till och med på den regim som gör det.
Mm. Jag tänkte också mer åt det hållet i hela den här frågan. Vem är det som startar ett krig? Är det en regim? Är det en diktator? Är det en folkvald? Eller skulle man också kunna se det som att det är en kultur, en nation som startar ett krig? Och ser man det så, så är vi ju alla del av den kultur som vi är del av. Och det är ju i princip omöjligt att helt skära ut sig ifrån den. Men jag tycker att det är ett bra exempel i det här att även om jag röstade emot det, så kanske jag stöttar det i samtal eller är tyst eller inte säger någonting, inte protesterar.